Let's pretend!
Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara då till Sportbladets Premier League-podd. Påsken har, den kom och gick, som man säger, och skönt var det. Nu är den över och förbi och vi kan återgå till våra vanliga sysslor, men inget är ju riktigt som det brukar. Frida, du sitter fortfarande i London och sitter.
Ja, nej, men det är ingen skillnad på mitt liv, sett till förra veckan, faktiskt.
Jag tänkte så här, som det normalt sett är, du sitter där och tittar ut genom fönstret annars också.
Ja, men lite så är det. Fortfarande fint väder dock. Det är ju en väldigt positiv grej i allt det här.
Det var som någon som sa, vi svenskar, vår största uppoffring är att vi har fått utöka vår personliga sfär från 1,5 till 2 meter. Det är vad vi har behövt göra för att uppnå social distansering. Kalle, hur distanserar du dig i Västerås?
Nej, det är som vanligt här. Vi har i och för sig börjat träna, men det är ingen skillnad så.
Jag har förstått att ni har fått lite ökad kvalitet på träningarna.
Senaste veckan.
Lite tillskott av...
Ja. Jag antar att det syftar på att Lindelöf har varit nere och kört.
Precis.
Han har bara gjort den träningen så länge.
Mm. Så han fin ut?
Ja, absolut, men jag kan inte säga att jag gick inte riktigt på 100% heller. Och det är svårt att sticka ut som mittback på träning, så det tror jag är svårt för alla.
Han går inte rakt in helt enkelt.
Precis, nej, exakt. Nej, men vi får se här om man kör något mer, så får man väl se om man varvar upp lite.
Frida, koll på nyhetsläget då. Det har inte hänt jättemycket, inga nya datum eller sådär när vi kan förvänta oss någon fotboll, men lite meddelande från Tottenham i alla fall.
Ja, nej, men lite datum har det ju kommit ändå. Alltså, nu är det ju sagt början på juni här, ser det ut att bli. Och att lagen ska samlas i slutet av maj. Så att jag ställer in mig på det i alla fall. Sen verkar det ju, så blir det ju matcher utan publik då. Själva upplägget är inte riktigt utrett än så länge. Ja, och sen har ju Tottenham tagit tillbaka sin... De permitterade ju sina anställda, liksom Liverpool gjorde några dagar senare. Men har alltså nu också tagit tillbaka beslutet. Och anledningen till detta ska vara att det är de större stjärnorna i klubben, som tidningarna skriver, som har satt press på dem att göra det. Det är inte så enkelt att få spelare att gå ner i lön med 30% om man permitterar spelare samtidigt. Så att, ja, där står vi.
Nej, precis. Då har väl alla de storklubbarna i alla fall ändrat på sina beslut.
Ja, precis. Detta. Det är Newcastle och Norwich, tror jag, som också har permitterat sina anställda. Känns ju inte som att de kommer ändra sig, kanske.
De har inte riktigt samma plånbok som Tottenham och Liverpool heller. Så att det skulle vara Newcastle i sådana fall, men där är ju Mike Ashley och där vet vi hur han är. Norwich har ju inte den kassan. Riktigt, kanske. Om de ska hålla någon slags Premier League nivå på organisationen framöver. Vilket de väl inte kommer behöva vad det verkar framöver. Men
man kan nog diskutera detta i det oändliga. Och jag tror att alla tycker olika i den här frågan och hur liksom, statliga pengar ska användas. Men, så är det.
Så är det. Vi har ett upplägg för dagen. Vi tänkte så här, att vi ska alltså ta ut en 23-mannatrupp, den ultimata då. Och för att göra det extra så ska vi inte liksom trixa för mycket, utan vi ska ta ut två spelare på varje position. en uttalad startspelare och sen en bänkspelare bakom. Och i tillägg till det så ska vi då också ta ut en U23-11, eller en U21-11, förlåt. Som ska finnas där bakom då. Så nu ska vi liksom forma en hel uppsättning spelare för en Premier League-klubb egentligen. Och ta ut den ultimata. Är ni med på hur jag menar?
Jag är med på det upplägget som du lanserade igår. Om det inte är någon ändring sedan dess så är jag med på det.
Alltså det var ju en retorisk fråga. Ni har ju fått de här instruktionerna tidigare. Jag vill bara kolla så att lyssnarna är med. Men jag kan inte riktigt få någon feedback från dem just nu där jag sitter här.
Och sen sa du väl också att det var bedömning på säsongens prestationer. Inte ren allmän kvalitet utan den här säsongens prestationer.
Den här säsongens prestationer.
Och någonting med matcher också.
Ja, precis. Man ska spela 10 matcher. För att man ska kunna göra ett ordentligt en ordentlig bedömning. Vilket ju påverkar en spelare som kanske hade varit med annars, till exempel Bruno Fernandes. Han åkte ut lite med badvattnet där. Han har ju varit väldigt, väldigt bra, men han har ju faktiskt inte spelat så många matcher än för Manchester United. Så att han får faktiskt ursäkta sig just den här gången. Han kommer att vara med i många elvor framöver. Vi har då inte det kravet på juniorspelarna. Ska sägas. De får alltså vara födda 99 som senast. Eller vad säger jag, tidigast. Och då blir det svårt att få ihop om de allihop ska ha gjort 10 stycken Premier League-matcher. Framförallt när vi tittar i backlinje och så vidare. Men vi får se vad vi hittar. Är ni med då?
Ja.
Hur vill ni lägga upp det? Ska vi gå position för position och gå igenom alla våra spelare och sen se vart vi tar vägen?
Ska vi inte köra position till position? Så får man liksom, för det känns som att vi kommer säkert ha samma på rätt många.
Ja, det känns som position till position måste vi gå. Mm.
Ja. Då börjar vi längst bak då. Vem har vi målet? Kalle, vill du börja?
Alisson Becker. Det är mitt första val. Ni får dra era första val.
Ja.
Det är ingen skillnad där, Alisson.
Ja, jag har också Alisson som första målis. Men sen blir det intressant, för sen tycker jag det är ganska många som slåss om det på som backup. Kalle, vem har du som andra keeper?
Henderson.
Dean Henderson?
Yes.
Ja, intressant. Jag också Henderson. Jag tyckte inte att det var ett så svårt val faktiskt.
Okej. Okay. Jag har Kasper Schmeichel. Jag tycker han har gjort en väldigt, väldigt bra säsong.
Ja. Ett annat bud. Jag köper det.
Det är också för att sen insåg jag, jag hade ju varit snitt att jag skulle byta ut Kasper Schmeichel egentligen. För att jag insåg att jag hade väldigt mycket Leicester-spelare bland mina spelare som jag har tagit ut här. Men det fick bli Kasper Schmeichel fortfarande. Sen ska vi ha en tredje målis också, om det ska vara en U23, eller om det ska vara en 23-manna-trupp.
Jaha, oj, det har inte jag tagit ut. Men,
jag tog ut Mark Travers från Bournemouth, för han har gjort en match. Och det räckte för att kvalificera sig.
Ja, precis. Det blev junioren för mig också.
Okej, men då har jag ingen. För det fattar inte jag.
Nej, du har inte tagit ut någon junior heller.
Jaha, nej men det, där tänkte jag liksom att det går ju inte, typ. Eftersom att där inte finns någon.
Nej.
Så därför skrotar jag det.
Det finns två målvakter registrerade i Premier League som är födda 99. Den ena är Mark Travers, eller vad man ska säga, som är då tredje keeper i Bournemouth. Han har ändå gjort 5 tävlingsmatcher. Han har gjort 4 cupmatcher och en Premier League-match. Och sen är det Pontus Dahlberg som har gjort 0 matcher.
Jag skrev faktiskt Pontus Dahlberg, men det var mest liksom för att det var den enda jag kom på liksom. Så att, ja, jag kör väl på honom då.
Ja, han är kvalificerad rent utifrån sin ålder i alla fall. Yes, ja, men då har vi en högerback då var vi ändå ganska överens. Alisson Becker är ett, och sen får det väl bli Dean Henderson, ni var ju 2-1 där. Och Mark Travers som junior. Högerback, första val, Kalle.
Trent Alexander-Arnold.
Yes, Trent.
Ja, där är vi igen överens. Sen blir det sant, vem har ni som backup till Trent?
Ricardo Pereira.
Ricardo Pereira.
Ja, där är vi rörande överens.
Ja, det är kul det här.
Det är kul det här, men det finns ju ganska många bra ändå högerbackar i ligan. Och det är ju rätt hög nivå på de två som vi har nämnt. Så det blir intressant, vem har ni valt som junior? Tycker finns det en som sticker ut där också faktiskt.
Max Aarons har jag tagit.
Ja, jag tog också Max Aarons.
Ja, men vi har samma alla tre.
du lägger upp det som att vi är helt oense om varje, men vi var ganska rörande överens om det mesta hittills.
Ja,
men kör på, vi kanske blir oense till slut här.
Ja, men förr eller senare måste vi ju bli det, känner jag.
Ja, det måste vi.
Ja, men säga någonting om Max Aarons och de som inte har koll på dem i Norwich. Norwich har ju gått lite upp och ner, men han har ju varit fenomenal i perioder, tycker jag, när man har sett honom.
Ja, absolut. Det är ju en av de spelarna som kommer lämna antagligen i sommar. Det lär vara många som är sugna på att köpa in honom. Om de kan.
Yes. Yes. Då har vi ett mittbackspar. Det här är ju... Det här är oklart. Vi kanske kommer att vara överens om första valen här. Två mittbackar, Kalle.
Ja, jag skiljer ju då på höger mittback och vänster mittback. Så jag har höger mittback Joe Gomez och vänster... Ja, vi börjar med det då. Eller du skulle säga två.
Ja.
Vänster mittback Van Dijk.
Du tar alltså mittlåset från Liverpool rakt av?
Ja.
Jag kör på Van Dijk och John Egan.
Jaha. Motivera.
Ja, nej men... Liksom jag satt och tänkte lite och Van Dijk är ju given. Men jag tyckte inte riktigt att den andra mittbacken var speciellt given. Alltså man fick sitta och tänka ganska hårt för att ens liksom komma på någon sådär. Och det är klart att jag övervägde Gomez. Men landade i att Sheffield Uniteds försvar har gjort det så pass bra. Och John Egan är väl den som... oftast lyfts fram som den som har gjort det allra bäst av dem. Så då tänkte jag, nej men då slänger vi väl in Egan.
Jag var inte lika noggrann där med höger, vänster och så vidare. Utan jag satte bara ihop de två mittbackarna som jag tycker kanske har varit allra bäst den här säsongen. Så jag har Van Dijk och Soyuncu. Men de kanske hade svårt att spela tillsammans.
Ja,
det hade de löst.
Hade löst det.
Vad har ni för reserver? Kan du börja?
Johnny Evans till höger och Fernandinho faktiskt till vänster. Han har ju spelat rätt mycket mittback den här säsongen och jag tycker att han har varit bra. Det jag kan se har inte varit han som har rört till det i det där försvaret, utan han har gjort sitt på ett ganska bra sätt. Men kollektivt har det inte fungerat alla gånger för City.
Jag körde ju på Johnny Evans till höger och Mings till vänster.
Just det.
Tyrone Mings, en bra shout. Jag tog faktiskt med Harry Maguire ändå. Jag lite grann som Fernandinho. Jag tycker inte att Harry Maguire har varit problemet i Manchester United. Han har ändå gjort det han ska. Han är ju ingen Van Dijk. Alltså, han kommer ju inte gå in och förändra ett lag på det sättet. Man kommer ju gå in och nicka bort sina bollar och stå i vägen och göra det han gör. Det tycker jag ändå han har gjort bra.
Ja, jag håller med dig. Jag övervägde honom när jag tittade igenom mitt back. Jag landade i Fernandinho till slut för jag tycker att han är så bra med bollen. Så. Men Maguire var absolut en spelare jag övervägde. För att tittar man mot hans prislapp så har han kanske inte motsvarat den. Men tittar man bara på hans prestation och inte tänker någonting på vad de köpte honom för så är han med där uppe ändå. Även om hans misstag har ju såklart highlightats ganska rejält eftersom han kostade så mycket att spela för en klubb som är i rampljuset. Så. Men de avslutar väl ändå ligan med var en 6-0 på 7 matcher och sånt där.
Ja, precis. Och han har ju varit given där. Sen har jag Joe Gomez bredvid honom då i min reservuppställning. Så där var vi ganska överens. Sen blir det svårt. Nu ska vi ta ut juniorer här. Och mittback, det är inte så många så här 20-åringar som får chansen som mittbackar i seniorlagen. Så att vi får se vad vi hittar där. Jag har skohornat lite, ska jag säga.
Jag också.
Det fick ju liksom bli så. Och det kanske gör den här diskussionen ännu mer intressant. Kalle, vad har du för
mittback? Jag skohornade in Reece James som kan spela mittback i min värld från Chelsea då, som har spelat högerback där. Så det var en gangstring. Så är det.
Det var en gangstring. Frida?
Ja, nej men jag tog Marco Ehi. Alltså han var ju i Chelsea. Nu är han ju utlånad till Swansea. Och sen bara tänkte jag på Eric Garcia också som har spelat. Han har inte gjort någon PL-match, men han har ju spelat lite i kuppen och sådär ju. Väl. Så att, ja, det var väl de två jag kom att tänka på liksom.
Ja, precis. Jag gjorde som du, Kalle. Jag stoppade också in Reece James faktiskt. Bara för att det ska ha någon. Och sen så stoppade jag ner Declan Rice.
Ja, just det kan man ju
faktiskt. Han har ju också absolut faktiskt en bakgrund som mittback, även om han inte har spelat det speciellt mycket för West Ham de här två säsongerna. Men han hade nog löst det. Alternativet har varit typ, för jag var inne och,
jag har en bättre gangstring på nummer två där. Så han som faktiskt har spelat mittback den här säsongen i. Och det är Brandon Williams. Han har ju spelat mittback i en treback.
Det är sant.
Dock är ju det också en gangstring, för han nästan spelar vänsterback i alla sina andra minuter.
Precis, man googlar runt där så inser man att det är väldigt få spelare, liksom 21 och under, som får minuter som mittback i Premier League. Det är väldigt ovanligt. Men där har vi ett gäng. Vänsterback, Kalle.
Andy Robertson, nummer ett.
Ja, jag är lite kontroversiell då. Och har valt Bukayo Saka. Och det kan ju tyckas lite märkligt eftersom han inte har spelat sådär jättemånga matcher som vänsterback. Men jag tyckte ändå att sättet liksom han har gjort det på, alltså framförallt vilken enorm... men vilket enormt inflytande han har haft på Arsenals offensiva spel framförallt. Och att han ändå har förbättrat det defensiva spelet något, så tog jag honom bara för att vara lite rolig.
Ja, det tyckte jag var roligt. att du också inte sparade honom till din U21-11.
Ja, det var ju kanske dumt då. Jag fattar ju inte att det inte fick vara samma spelare liksom. Jag har ju inte riktigt förstått reglerna.
Jag förstår. Nej, för jag sparade honom till, jag också Andy Robertson. Jag sparade Saka för jag tycker också att han har varit fantastisk ju, i kanske inte just i försvarsspelet, men han har ändå utgått från en vänsterbacksposition. Kalle, vem har du på bänken?
Enda Stevens från Sheffield United. Det är väl också ett lite udda val, men tycker ju att deras wingbackar har gjort det väldigt bra, inte minst defensivt. Nu har han dessutom skeppat in med 2 mål och 2 assist. Det var ingen spelare som jag hade någon vidare koll på mer än till namnet innan den här säsongen. Men i brist på annat så har jag valt honom som nummer två där. Spelat 28 matcher, startat alla och varit en del av den försvarsmur som har imponerat nu enormt.
Ja, det är väl ingen chock att jag har Robertson som backup.
Som backup då till Saka. Jag valde faktiskt Ben Chilwell. Ganska mycket baserat på hans höst faktiskt. Tyckte han var väldigt bra under inledningen på säsongen när också Leicester gick väldigt bra. Var en av de där mer framträdande spelarna under. Sen har han inte riktigt haft samma, precis som hela Leicester får man väl säga, inte haft riktigt samma fart under vintern och våren. Men baserat på hösten fick han ändå vara med. Sen var jag jäkligt nära på att ändra mig precis i slutet och plocka in Johnny Otto istället från Wolverhampton. Som ju också är en sån här spelare jag gillar. Men,
ja,
men han har inte riktigt haft samma... Alltså, han var bättre säsongen innan. Förra säsongen tyckte jag var mer framträdande. Och bara av den anledningen så tycker jag att han får inte vara med. Kanske gäller Chilwell också i och för sig. Ja, Kalle, jag gissar att du har Saka på juniorbänken.
Det stämmer.
Ja, det var samma här. Var ganska överens ändå.
Då får du lägga in Brandon Williams där och Brida.
Ja, det var faktiskt han jag hade. så att, ja.
Bra. Ja, exakt. Det fanns ju faktiskt ett riktigt fint alternativ att plocka in. Nu är det så här, nu har vi valt en 4-2-3-1. Vi Kalle önskade det. Eftersom Kalle är fotbollstränaren utav oss så fick han bestämma. Och då ska vi helt enkelt plocka ut två stycken sittande mittfältare. Men det här kan vi liksom laborera lite med balansen, eller hur Kalle?
Ja, det är absolut. Det är ju fritt fram att göra det, om man vill det.
Och då vill jag att du börjar.
Jordan Henderson och Kovacic.
Jag har Kovacic och en Didi.
Ja, jag har också Jordan Henderson och Kovacic. Det är otroligt hur vi tänker likt.
Obehagligt.
Ja, precis. Och Kalle?
Backup har jag Fabinho och en Didi.
Ja, Frida?
Henderson och Wijnaldum har jag. Det fick bli så.
Ja, men det är helt sjukt, Kalle. Jag har också en Didi och Fabinho. Vi tog ut identiskt här.
Ja, verkar så.
Men Wijnaldum är en bra shout, Frida. Framförallt var han ju väldigt, väldigt bra i höstas.
Ja, men precis. Alltså, jag övervägde mina alternativ där. Och,
ja. Sen är frågan vad man ska plocka ut i juniorväg. För här börjar det finnas lite mer att välja på. Och där är det liksom så här, ska man gå baserat på vad de har gjort den här säsongen eller... liksom högsta nivån som man ändå tycker att de besitter. Kalle, du får börja.
Ja, Billy Gilmore tog jag. Trots att han inte spelat så många matcher, men vi satte ju inte den gränsen på juniorelvan. Och Nej. Så tog jag faktiskt Guendouzi. Och jag tog den utifrån att han har inte gjort någon bra säsong den här säsongen jämfört med tidigare. Men samtidigt har han ju spelat betydligt många fler matcher än de andra ungtupparna på mittfältet. Och innan tränarbytet så var han ju betydligt bättre.
Jag tog Gilmore och Declan Rice, även om Declan Rice inte har varit sådär speciellt bra, men det har ju inte West Ham varit överlag, så jag tänker att han kom med i landslaget och sånt, det får ändå väga lite.
Ja, och jag måste säga att jag tycker att här på slutet så har Declan Rice ändå varit en av West Hams bästa spelare. Han har ändå varit en som både levererat, han har gjort faktiskt en del poäng, men också faktiskt hållit upp det där laget kvalitetsmässigt lite grann. Varit inblandad i väldigt, väldigt mycket och varit väldigt viktig för dem. Ja, här, jag hade lite problem med positionerna, för jag hade också Gilmore, men så tänkte jag måste få in Foden någonstans, och så ska jag säga, vem ska...
Körde du en sån gangstring? Drog du ner han på sittande mittfält?
Men jag kanske ska vända på det, för att jag stoppade upp Gilmore som nummer 10.
Men nu måste du ha tänkt, nu måste du ha snurrat till det ordentligt.
Ja, jag snurrade till lite grann, så jag får vända tillbaka dem. Men då blir det samma då, Guendouzi och Gilmore för mig. Ja. Och så får vi återkomma till Foden lite högre upp i banan. Så helt enkelt. Ja, men det var, då, i så fall har vi helt identiskt 6 spelare, Kalle. Det är obehagligt. Faktiskt. Men nu när vi kommer fram till forwardspositionerna, nu måste det hända lite grejer. För att här blir ju mer så här tycke och smak på något sätt. Så det blir intressant. Vi börjar då till höger i bland de 3 offensiva mittfältarna. Börjar du, Kalle?
Ja. Ja, jag har ju tagit då Adama Traoré där. Och han är ju höger wingback, men det finns ju ingen sån position för wingbackar i den här elvan, så då får han gå lite högre upp här då. I och med att han har varit så otroligt avgörande för Wolverhamptons spel och så vidare.
Ja, jag satt De Bruyne där av någon anledning. Bara för att få in honom.
Du skohornar in De Bruyne.
Okay.
Ja, men han har ju en liten egen roll ju. Ja, han får ju vara lite vad han vill.
Helt riktigt. Jag satte över Sterling faktiskt på höger sida.
Fan vad ni skohornar alltså.
Ja.
Här är man jävligt noggrann med positionerna.
Ja, men det går.
Vad fan, du stoppar in Adama Traoré i en 4-2-3-1. I och för sig, det är väl där han hade spelat om de hade spelat en 4-2-3-1.
Ja, precis.
Men han har ju inte spelat det. Ja, jag skickar över Sterling. Vem har ni som backup till er etta då?
Ja, det har jag glömt.
Mohamed Salah. Så nu kan man ju diskutera om han spelar där eller inte, men i någon slags utgångsformation så är det där han dyker upp. Sen brukar han ju vara längst fram i alla fall. Men,
ja, precis. Just när de spelar 4-2-3-1 så spelar han ju nästan alltid som nia längst fram. Men jag har faktiskt också Salah till höger i min formation. Frida, hade du någon backup?
Ja, Traoré.
Ja, du hade Traoré som backup. Mm. Och sen då? Har vi någon junior ni vill stoppa in till höger?
Mason Greenwood.
Ja, du stoppar in Greenwood där.
Mm. Där han hoppar in rätt många gånger.
Mm.
Frida? Jag tog Dwight McNeil. Tänker mig att han kan också spela lite överallt.
Ja, jag tog faktiskt in Hudson-Odoi. Han har ju inte haft sin bästa säsong såklart efter skador och så vidare och varit lite in och ut, men har ändå spelat och har visat ju stötvis i alla fall vilken nivå han besitter. Känns också som en given kantspelare. På nummer 10 då, centralt.
Kevin De Bruyne då, etta.
Ja.
Jimenez.
Aha, du tänker så.
10.
Ja, varför inte?
Han har förvart.
Jag vill också få in Jimenez någonstans. Jag har letat och stökat. Jag har också De Bruyne. Faktiskt. Vem har du backup 10, Kalle?
Jack Grealish.
Yes.
Firmin.
Ja, precis. Ja, det är ju... han spelar ju ofta där faktiskt. När Liverpool spelar 4-2-3-1 så droppar han ju ner som 10. Jag har faktiskt också Jack Grealish. Det är nästan obehagligt, Kalle, hur likt vi har valt. Och sen om vi hittar en junior då?
Phil Foden har jag där då.
Phil Foden.
Ja, det har jag också. Vi sa ju det. Eller
ja. Jag tror det. Ja, eftersom jag stuvade om det lite då så har jag också Phil Foden här uppe. Han ska ju såklart in. Jag tror att det kommer bli lite mer konkurrens nu när vi går ut på vänsterkanten.
Kan vara så.
Och då ska vi hitta en vänsterspringare, Kalle. Vem är din
etta? Sadio Mané etta.
Jag har samma Mané.
Det känns som att de flesta hade haft Mané den här säsongen som etta faktiskt. Jag har också det. Men då är frågan, vem stoppar man in bakom honom?
Jag sätter in Aubameyang.
Du var ut honom på kanten.
Ja, det är där han spelar.
Ja, okej. Okay. Frida.
Det är där han spelar i alla fall 80% av matcherna.
Jag tyckte det var ganska svårt. Jag landade faktiskt i Rashford. Jag tycker att han har... Det har kommit lite i skymundan att han ändå har gjort en väldigt bra säsong.
Jag har också valt Rashford bakom Mané.
Mm. Jag förstod att du hade valt Rashford faktiskt. Det var min gissning att du hade gjort det. Jag valde nog mellan Aubameyang, Sterling och Rashford. Men jag valde Aubameyang. Han har trots allt gjort betydligt fler mål än vad Sterling har gjort, och när det gäller Rashford så har han ju varit skadad en stor del av säsongen tyvärr. Så det var det han föll på, men jag håller med om att Rashford är ju ett bra shout där alltså.
Och så tittar vi på juniorerna då. Här finns ju ett par spännande. Jag tror att vi kommer ligga ungefär lika här.
Ja, jag har ju Martinelli där ute.
Precis, jag också.
Ja, Dwight McNeil där ute.
Du bytte kant på honom.
Ja.
Jag har också Martinelli som sagt. Han är ju... Han måste ju in där. Både han och Bukayo Saka. Det är ju kanske de två. Ja, sen Gilmore nu då på slutet. Men det är ju på så oerhört få matcher.
Ja, och det är ju också sådär att han spelar ju egentligen... Han föredrar väl kanske att vara striker Men det är ju där han har spelat mest. Så att det är svårt med de här spelarna. De kan ju spela lite överallt.
Ja, och dessutom så här, när vi pratar 20-åringar som är anfallare, de kommer ju slussas in där det finns en position, eftersom de kommer kunna hantera det ungefär lika bra. De får spela lite till höger, lite till vänster och lite som striker, och de kanske själva har en föredragen position.
Mm.
Men de har ju inte en nivå där man kommer bygga något lag runt om, utan de kommer få anpassa situationen såklart. Och då har vi ju en position kvar då. Det är allra längst fram.
Jag har valt Sergio Aguero som etta.
Jag har Aubameyang då.
Jag har också Aubameyang. Faktiskt etta. Han ska ju vara där uppe. Jag skiter i vad Arsenal-tränarna tycker. Jag tycker att Aubameyang ska spela.
Du skiter upp i vad Mikael Arteta tycker.
Ja, det gör jag faktiskt.
Det gör jag. Ja.
Jag vet att det gör ont i dig, Frida, att höra någon prata på det sättet om Mikael Arteta, men det gör jag faktiskt. Vem har du bakom Aguero, Kalle?
Raúl Jiménez.
Ja, där kom han.
Ja, jag hade ju, jag har fortfarande lite beslutsångest faktiskt. Jag landar nog i Aguero ändå. Jag tänkte liksom på Jamie Vardy. Men jag vet inte. Jag kör på Aguero.
Ja, alltså jag stoppade ju in Jamie Vardy då. Just med tanke på hösten helt enkelt. Han har ju inte... Han var ju skadad och han har ju liksom inte hittat tillbaka till någon slags form alls sen. Sen julas ungefär då. Men i höstas så såg han ju verkligen ut som... Han såg ju nästan ut som... Sitt gamla jag, med en liten bonus över att han var liksom ännu mer bollpressande och involverad i spelet kanske än vad han var om man jämför med den titelvinnande säsongen. Då han ju mest jobbade djupled. Men sen har det avtagit. Och vem har du, Kalle, som junior längst fram?
Ja, då har jag Martinelli där istället då. Ja, även om, som ni säger då, så har han ju hoppat in mycket som kant. Men jag satte honom i hans ordinarie position.
Mm. Ja, och jag Greenwood. Föga förvånande.
Ja, ja, det är också Greenwood. Där. Ja, men där... ja. Där har vi var ganska överens. Det fanns inte så inga stora kontroverser att bjuda på egentligen.
Nej, det var väl det med Jiménez som nummer 10 då som var kontroversiellt.
Ja, det jag vet inte om han någonsin har spelat 10 själv.
Nej, det kan väl...
Vi får ringa och fråga honom. Jag kan inte minnas att jag har sett honom som 10 någon
gång. Nej, inte heller sett honom som 10 någon gång.
Men ska han in så ska han in.
Alltså jag vill ju också, alltså, för mig, jag vet inte, Aguero i all ära, men det kanske är lite grann också att han inte har gjort en lika bra säsong som man är van att se honom, att han blir lite victim of his own success på något sätt. För jag
har ändå 16 mål på 17 starter av Aguero.
Ja, alltså det är ju...
Så det var det jag tog ut honom på, att det är ganska bra målsnitt ändå.
Det är ju verkligen, alltså han är ju på, alltså tittar man på de här senaste 10 åren så är det ju ingen som det är liksom Suarez under en säsong, Salah under en säsong sådär, men sett över tid så är det ju ingen som är i närheten av Aguero i den nivån han har hållit.
Nej, han hade ju haft extremt bra siffror om han inte hade varit skadad så mycket som han har varit. Det gör ju att han inte kommer att nå de bästa målskyttarna i ligans historia.
Men det som slår en ändå är ju att det finns ändå ett par positioner där det, alltså valmöjligheten inte är sådär jättestor ändå. Alltså Nej. Då tänker jag ju främst på de defensiva positionerna. Alltså förutom Van Dijk, ja, där var vi ju, alltså det handlar ju inte om att vi är oense, det handlar ju mer om att det inte finns så många bakom honom som kanske har stuckit ut på det sättet. Och vänsterbackar då har det ju kanske inte varit i överflöd heller.
Nej. Jag tänker på det, det kan ha lite att göra med att topp 6 har varit så spetig den här säsongen.
Ja,
absolut. Brukar man ju hitta lite spelare här och där i de lagen som ändå presterar bra, men nu ja. Ja, i mitt fall då, jag tog ju Liverpools backlinje rakt av, noterar jag. Det blev väldigt mycket Liverpool i min första elva. Det blev alltså 5, 6, 7, 8 Liverpool-spelare.
Man hade ju kunnat förespråka att Lucas Digne skulle in där kanske. Till vänster, men ja.
Ja, just, alltså, jag tycker vänsterback fanns ändå en del. Alltså ytterbackarna fanns en del alternativ så där, men mittback var svårt. Sen är det ju så väldigt svårt med unga spelare på, alltså man vill nog kolla, men Twan Sebe, hur gammal är han? Nej, men han är ju född 97 liksom.
Ja, samma sak med Tomori för mig, tänkte jag. Precis. Han kanske är lite yngre. Han kanske kan vara med på den här juniorelvan som man noterar, 97 är han född.
Precis.
Och då är det så här, gamla.
Ja, precis. Jag menar, Joe Gomez är också född 97. Sionso är född 96, liksom. Och de ser man ju inte på som unga spelare längre. Ja, unga, men man ser dem ju knappast som juniorer på det sättet. Så det handlar ju väldigt mycket om hur mycket man har fått spela, sådär. Såklart. Ja, det var vår elva det. Vi har fått en del frågor, så vi kliver väl på dem då. Och ta det därifrån helt enkelt. Lämna lite mer tid åt frågor. Vi har inte fått in så många nu, vi spelar in så otroligt tidigt. Vi hann inte skicka ut det var väl en 45 minuter sedan jag skickade ut. Men vi har fått det från Thomas Nygren här i alla fall. Om man skulle avsluta säsongen med alla matcher på samma arena, vilket är någonting som har diskuterats, utan publik, vilken arena hade varit bäst att spela på? Finns det någon arena som kan ge känsla och stämning även utan publik närvarande?
Ja,
den är intressant. Stämning utan publik.
Alltså stämning lär det ju inte bli.
Då ska det ju vara liksom historia som sitter i bänkraderna. Highbury, finns den kvar?
Men Tottenham Stadium har ju en jäkla sån här ljusshow innan varje match. Alltså som är där får man ju tycka vad man vill om ljusshow. Vissa tycker att det hör hemma inom amerikansk idrott, men det ger faktiskt en viss stämning precis innan med en massa sånt ljus och musik och sådär. Så Tottenham Stadium är väl ett alternativ.
Jag tänkte så här också, när det kommer nu bli ännu mer fokus på tv-produktionen såklart. Vilken arena har bäst kameravinkel?
Oj.
Ja, jag gillar ju så högt upp som möjligt så man får se så stor del av planen som möjligt. Så
London därför... Stadium är din favorit.
Ja, precis. Men jag tycker Wembley har ju en ganska bra, liksom, man kommer upp en bit där också. Men London Stadium, Old Trafford.
Jag tänkte precis säga Old Trafford alltså. Ja. Jag gillar inte att sitta, alltså det är så himla trångt, men om det nu ändå inte ska vara några som sitter ner där inne så funkar det ju bra.
Ja, alltså Old Trafford är ju bra tycker jag också. Sen är frågan, sen så kommer de väl vilja att det ligger utanför London. Eftersom den största smittspridningen har väl varit i London än så länge.
Ja, Midlands är det väl snack om. Men då förstår jag inte riktigt för att... Ja, Molineux Stadium har ju också... de har ju också så här ljusshow i och för sig. Och eld som sprutar och grejer.
Ska man inte passa på och liksom så här utnyttja någon av de lite mindre fina arenorna? Jag tänker liksom på... Där man är nere i Brighton eller... Det är väl lite mysigt där nere.
Jag tycker man kan låna Stokes arena bara för
Britannia.
Bara för nostalgin liksom.
Ja. Eller Sunderland, så kan de få in det i sin Netflix-serie.
Precis.
Fan, man kommer ihåg när Stadium of Light var helt nybyggd och man tyckte jävla vilken fin arena det var. Det var några år sedan nu. Det var slutet på 90-talet, va?
Det kan det ha varit.
Niall Quinn och Stefan Schwarz och vad ett fint gäng. Ja, vi får se vad det blir. Jag svårt att tänka mig att de kan få in alla matcher på en arena. Just med tanke på att jag tror att underlaget blir svårt att underhålla med så mycket tävlingsmatch på samma gräs. Kalle, du som har koll på dåligt gräs.
Nej, det är dåligt konstgräs. Jag har väldigt svårt att se om man ska spela fem matcher som man snackar om liksom på samma matta efter varandra. Det låter ju helt ogörbart. Visst kan man gå och lägga tillbaka lite tovor och sånt där som man sparkar upp. Men den femte matchen måste ju vara en enda sörja liksom.
Ja, precis. Ja, vi får se. Det finns gott om fotbollsarenor i England, så att de kommer nog reda ut det där. Det skulle jag tro. Det tror jag inte är den dimensionerande faktorn, så att säga, i det här
pusslet. Nej, det löser de nog.
Nej.
August Stavner undrar, ska Chelsea behålla eller sälja Kanté? Kanté fanns inte med i någon av våra elvor på någon av de två defensiva positionerna. Och det,
nej, men det går ju inte.
Det går ju inte. Men hade man sagt det för ett eller två år sedan så hade man ju inte trott personen.
Nej, men nu är det ju skadorna liksom som har satt stopp delvis ju. Han har ju varit väldigt, väldigt mycket skadad. Såklart. Han har egentligen varit skadad alla matcher förutom mot Liverpool. Har det känts som i alla fall.
Men det gjorde han ju ett helt okej mål. Han var väldigt, väldigt bra. Han var bäst på plan den matchen.
Ja, men precis. Och det har ju faktiskt också sträckt sig så långt att liksom, Chelsea-supporterna har börjat prata om det kanske skulle vara bättre att sälja honom. Och det trodde man ju inte att man skulle hamna där. Men ja, han har inte riktigt hittat rätt där. Och liksom när Kovacic och Jorginho liksom gjorde det bra också, så blev det ju ännu svårare för Lampard. Alltså det är klart att han vill få in, han vill skohorna in Kanté. Men då blir det ju på bekostnad av någon, eller det blev på bekostnad av någon som kanske hade gjort det bra också. Så att jag är inte helt främmande för tanken ändå att sälja honom faktiskt.
Nej, det går nog att få en bra slant om man säljer honom till rätt klubb. Och det är klart att han skulle göra mer nytta någonstans där de skulle spela honom i hans bästa position. Jag är nog inte heller främmande för det. Däremot tror jag inte Chelsea är jättepigga på att släppa honom till någon av de konkurrerande klubbarna i England. För att man kan ju verkligen se framför sig att skulle han gå till någon klubb och få rätt roll. Låt säga att Manchester United skulle få honom som spelar med ett dubbelblock. Då skulle jag vara brutal där. Så det tror jag inte de är så intresserade av.
PSG hade jag gissat på.
Ja, det är väl ett ganska hett bud. Mm. Tänka mig att en sån klubb som Real Madrid också skulle kunna vara där och nypa om de vill göra en ny satsning med lite Galacticos igen.
Ja, att han är bra, det är nog ingen som tvivlar på.
Nej, och inte bara det, alltså, han är ju en spelare som är väldigt lätt att instruera, och han är väldigt, alltså, han jobbar hårt, alltså, han måste ju vara den, jag kan inte komma på en enda spelare som kan vara mer exceptionell, alltså jag blir möjligtvis sån då, han känns också väldigt disciplinerad och så här, men alltså lätt instruerad. Men Kanté känns ju onekligen inte som den som brusar upp och säger emot tränare och sådär. Liksom. Diva-fasoner.
Nej, han är ju en ständig kandidat till Employer of the Month. Employee of the Month. Utmärkelsen. Jag hittade en fråga här från förra veckan faktiskt, som är intressant. Den kommer från Kverulerar, som skriver: vad är viktigast, att säsongen 1920 slutförs eller att 2021 blir komplett med 38 matcher? Motivera era svar.
Det beror på lite när alltså gränsen går. Vi kan inte dra den här hur långt som helst. Vi kan inte starta om den här säsongen börjar i december. Det är svårt att tro att man gör. Men ja, får man välja och det ska slutföras i sommar och då ta någon månad in på hösten, så skulle jag föredra det. Men det får inte gå för lång tid.
Nej, jag håller med. Behöver inte ens lägga till någonting.
Nej. Det jag skulle säga så här, att någon utav säsongerna kommer förmodligen få en asterisk på sig, att det är någonting som, alltså det har ju redan den här säsongen, det kommer ju inte från att den blir väldigt speciell och och så vidare. Men att få en säsong framöver som ändå alla vet från början kommer vara med speciella förutsättningar. Det har jag mindre problem med än att man helt och hållet nullifierar en säsong som ändå till tre fjärdedelar spelats färdigt. Så jag ser ju, och det är ju inte bara för att jag vill att Liverpool ska få vinna sin titel, vilket jag ju såklart också vill, men av den anledningen tycker jag att det är viktigare att säsongen slutförs än att nästa säsong blir precis som en vanlig. För där kommer ändå liksom alla gå in med samma förutsättningar och börja från noll, även om det blir en kortare säsong eller en säsong med liksom utan kupper eller vad det nu kan vara för att få ihop.
Men det finns ju någon gräns för dig också. Var ligger den gränsen?
En gräns finns det ju såklart alltid.
Var ligger den gränsen för dig som ändå vill se Liverpool lyfta bucklan?
För min är det måste ju vara färdigspelad i år.
Ja.
Alltså 2020 måste den vara färdigspelad.
Så du skulle ändå kunna tänka dig att spela ligaspel för den här säsongen hela vägen in i december?
Ja, det skulle jag kunna. Jag skulle kunna tänka mig att den här säsongen pågår. Ja, men säg fram till oktober, november. Det hade jag tyckt var rimligare sen att vi får en specialsäsong där vi också, som man också kan ge sig själv en buffert. Är det så att det under, som du pratas om nu i Italien till exempel, att hela nästa år, hela nästa säsong ska spelas utan publik. Vilket kan bli en realitet om de ska kunna spela fotboll överhuvudtaget då, under hela nästa säsong. Ja, men då kanske den säsongen får vara lite kortare. Den kanske får vara med en asterisk överhuvudtaget, så går alla in med den med de förutsättningarna. Det tycker jag är en mindre förlust, att vi har en säsong som från början till slut blir annorlunda och sen så kan vi försöka komma igång.
Men vad tänker du då? Enkelmöten eller?
Alltså hur man löser det vet jag inte. Det kanske får dela upp det i två stycken halvor och sen ett slutspel. Alltså jag har ingen aning.
Slutspel. Jag får rysningar.
Ja, eller hur?
Nu tror jag inte på vatten här, Sick. Vi ska inte dra iväg den här diskussionen för mycket.
Jag har ingen aning om hur man löser det.
Jag köper vad du säger. Du vill att de ska avsluta den till vilket pris som helst så länge det är i år. Ja, min gräns ligger inte i december. Min gräns ligger tidigare. Dock är jag inte speciellt oroad för det. För jag tror att de kommer lösa det genom att spela de där matcherna i sommar inför tomma läktare och så är det löst.
Klopp-twisten då om England bestämmer sig för att gå över till vår höst och spela det istället.
Precis, och Sverige går till höst-vår istället. Sverige går till höst-vår, alla andra ute i Europa byter till vår-höst istället. Det hade varit snyggt.
Det hade varit väldigt likt allsvenska.
Ja, precis. Det ska alltid vara lite, vi vill vara lite speciella.
Ja, det vill vi absolut.
Vi vill ha vårt.
Pontus skriver: hur ser Englands landslag i EM 2021 ut om man jämför med just nu?
Intressant.
Är det några spelare tror ni som gynnas av den här uppflyttningen och några som missgynnas?
Ja, alltså först och främst så gynnas ju hela England av det här, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Dels med tanke på att de hade en massa skador, men det var ju en del spelare också som inte var riktigt i form och sådär. Nu får de ett år till på sig att för det första hitta ett ordentligt försvar. Visst, Harry Maguire är ju given, men platsen bredvid honom är ju vidöppen. Så att beroende på vem som gör en bra nästa säsong kommer ju definitivt ta den platsen, tror jag. Jag tror ju definitivt inte att John Stones är given i alla fall. Och det beror lite på om man spelar också, om man spelar med två mittbackar eller tre. Men där tror jag alltså en sån som Tomori som gjorde en bra, eller en hyfsat bra säsong. Om han kan slå sig in så har ju han definitivt en chans att komma med. Men det finns rätt mycket.
Och så får du ett år till på de här unga spelarna som ändå är super, super, super spännande som Sancho till exempel. Vad är han om ett år? Han kan ju ha slagit igenom taket ordentligt. Det har ju redan gjort, men han kan ju vara ännu bättre då. Och det här unga laget blir, jag skulle säga hela laget förutom då möjligen Harry Kane blir ett år bättre.
Ja, samtidigt så kommer det ju på just den positionen finnas så mycket alternativ med liksom Tammy Abraham och som sagt Sancho och Sterling och offensiva spelare som så det känns som att det inte har varit offensivt som de har haft sin flaskhals utan...
Nej, och sen i målvaktsgrejen blir ju också att Pickford får ju bevisa då att han ska ha den där tröjan. Mm. För det är jag tycker, ja, du och jag tycker inte att det är helt givet att man vinner ett stort mästerskap med honom i mellan stolparna. Han gjorde det ju bra i VM, det är ingen tvekan om det, men...
Vadå, tycker jag om honom? Eller varför sa du...
Nej, men vi är ytterligare lite kritiska. Psyke är ju den allra mest kritiska. Det
nu,
får man ju...
Nu, ja, blir,
det
jag får man team, nu blir jag team Pickford.
Ja, det finns ju, nu ska vi inte vara så här så att det inte finns något mellanting här, utan det är inte antingen svart eller vitt, utan jag säger nog att vi alla är nog kanske uppfattning att de behöver förbättra den där, men ingen har ju sågat Pickford mer än Patrik Syk, det får vi nog ändå erkänna.
Ja, men det är hans led,
har ju en stående agenda mot honom.
Ja, han har ju mobbat honom, det är ju ingen, ja, precis, det är ingen exakt kritik det jag menar. Mot hans målvaktsfel.
Det här är ju värst jag har hört. ja, nej, det kan nog vara så för en del. Och sen finns det faktiskt ett par spelare som man har trott. Alltså vi var inne på Declan Rice, har inte gjort sin bästa säsong. Det är ju verkligen en spelartyp och en position där de behöver en alltså få upp nivån lite grann. Nu är de visserligen som Jordan Henderson kanske som spelar defensiv mittfältare på ett lite annat sätt. Inte den där liksom klassiska skölden kanske som Rice mer skulle vara och som man kan behöva. Så att, ja, jag tror också att det kan vara positivt för England ändå. Att
det var ju inte ett klockrent landslag de hade haft i den här sommaren. Det var ett spännande lag, men det var inte ett klockrent lag.
Det fanns hål i det.
Ja, det fanns hål. De hade inte varit kompletta.
Vilket är ganska fascinerande med tanke på hur många matcher de ändå har vunnit, alltså med det laget och hur de har kört över lag. Så att, nej, nästa sommar blir spännande för deras del.
De har ju ett U21-lag som också går väldigt, väldigt bra dessutom där bakom, så att det kommer fortsätta fyllas på. Theo Berglund skriver, om det skulle bli en tränare-rokad i Premier League där alla tränare måste byta klubb till en annan, vad skulle vara mest spännande om var och en gick?
Oj.
Åh, herregud.
Nej, men alltså, jag tycker det är intressant med alla tränare som får påverkan. Och om man tittar på Jürgen Klopp och hans påverkan på Liverpool så är den ju odiskutabel. Ja, vi kommer ju ihåg hur dystert det var i det läget när han tog över. De var långt från toppen. Det var en trupp som var lite sisådär. Och han har gradvis då förändrat laget, truppen och spelet. Och idag står de på toppen av Europa och tittar ner på de andra. Det hade ju varit väldigt intressant att se honom göra det i någon annan klubb. Så det hade ju varit spännande att följa var som helst egentligen, i vilken klubb som helst. Både i toppen och i mitten, vad hade han gjort med ett bottenlag? Förmodligen hade han gjort någonting intressant med dem också.
Jag hade velat se Potter ta över Manchester United, City. Det hade varit lite intressant då med de här spelarna som är inskolade i Guardiolas sätt att spela på. Och att Potter hade fått spinna vidare på det. Det hade kunnat bli bra.
Mm. Ja, jag hade ju tyckt det var intressant med Potter jag håller med dig, i vilken toppklubb som helst. Jag tror fortfarande att han har kanske en filosofi som hade passat bättre lite högre upp i tabellen. Och det hade varit intressant att se han i City, som du säger. Det hade varit intressant att se han på Manchester United. Hur hade deras spel förändrats med Potter? Det hade varit intressant att se honom ta Tottenham. Jag tyckte att han var ett bra namn för Arsenal redan för ett par tre år sedan. Och det hade också varit intressant. Nu har ju de en ung, spännande tränare ändå. Men det hade varit intressant att se Potter ta ett steg upp i tabellen.
Mm. Ja, jag hade gillat att se Jürgen Klopp i Chelsea. Just med tanke på all den talangen som finns där. Och hur formbart det laget är just nu. Med så otroligt mycket skickliga unga spelare.
Han hade ju kunnat ha gjort ett nytt Dortmund där. Med 88-generationen som han gjorde i Dortmund där.
Ja, och lite grann som man faktiskt gjorde med Liverpool. Det var ju också väldigt, väldigt ungt lag han tog över och som nu har vuxit till sig lite grann. Men jag menar, alla de här spelarna som värvades in då i början var ju faktiskt rätt unga. Och några spelare som har lyfts upp och lyfts fram. Så ja, men Trent och Joe Gomez och Andrew Robertson kom in och så vidare. Sen så blir man ju lite sugen på vad hade Mourinho gjort med nuvarande Liverpool?
Ja, det hade ju, ja, det jag håller med dig. Det är ju jätteintressant med alla de där grejerna. Man hade ju velat sett han får ju så mycket hyllningar nu. Vad hade Chris Wilder gjort högre upp i tabellen med liksom, vad inte vet jag liksom. Låt säga Tottenham liksom. Det hade varit spännande. Ja. Och vad hade Nuno gjort med, låt säga, Manchester United? Vad hade Sean Dyche gjort med...
Vad hade Sean Dyche gjort med Mustafi
Arsenal. Ja. Det finns mycket intressant där. Jag är för en rokad. Mm. Jag är för en rokad.
Ja, vad roligt. Vi hinner med en sista fråga innan du måste springa, Kalle. Den kommer från Johan Wiklund. Han skriver, Pogba vill troligtvis flytta till Real Madrid. Men nu när corona har härjat så lär ju gissningsvis både prislapp och löner sjunka en del. Då ser jag att en flytt för Pogba torde vara omöjlig då Manchester United inte vill sälja billigt och Pogba troligtvis inte vill gå ner i lön. Är det önsketänk från Johan eller tror ni att den affären kan stoppas på grund av de här faktorerna?
Jag tror inte att han vill lämna.
Jag tror inte att Pogba vill lämna.
Nej, men jag kände lite... jag såg han var igal och var ute och sa för några dagar sedan... Och när han sa någonting i stil med att vänta bara, ni tycker Fernandes ser bra ut, vänta bara tills Pogba är tillbaka också, de två ihop liksom, kommer bli fantastiskt. Och jag vet inte, jag får bara känslan att i och med att det kommer bli svårare nu också att flytta och att han har fått mer tid till rehabilitering och han kanske ger det en chans till möjligtvis. Om det inte är så att United måste sälja honom för att kunna köpa in Sancho eller vem som helst. Det är förstås en annan fråga.
Känns som att han har straffat ut sig från det där laget, Pogba, på något sätt. Jag vet inte.
Ja, han har ju lite catch-up att göra om man ska vinna tillbaka förtroendet där från fansen. Det är klart att han har sett Bruno Fernandes succé här och han borde väl ändå känna att där har jag en lekkamrat som jag skulle kunna lira lite med. Och sen finns det nog en liten aspekt med corona att det blir i alla fall en fråga om vad de kan få i pengar för honom. Och prislapparna lär ju vara betydligt lägre på honom framförallt nu efter den här säsongen och corona. Så att det finns nog ändå en liten aspekt i det där att han skulle kunna bli kvar om man lägger ihop alla aspekter.
Jaha, hörde ni, det var allt vi hann den här tisdag morgonen. Nu ska du kila iväg på träning, gissar jag, Kalle.
Stämmer.
Och du, Frida, får fortsätta dagen med, karantän.
Ja, tack för stödet.
Ja, hörde ni, i väntan på fotboll så är vi tillbaka om en vecka igen. Tack för att ni har lyssnat.